Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Podplay.
Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Den här veckan är det ju vårat sommarspecial.
Ja, det är det.
Det kan bli flera sommarspecial, men det här är det första sommarspecial.
Ja, det här är inte bara special. Det här är ett special.
Ja, det här, till att börja med ska vi säga så här då, att den som lyssnar på Ekot här, att ibland sitter vi ute i din trädgård, ibland har vi suttit på mitt sommarställe, men idag har vi förflyttat oss till ett palats i Italien. Det är inget skämt, det är faktiskt så att vi sitter i ett palats i Italien och gör dagens podd. Mm. Ja, det var otippat, va?
Och inte var som helst i Italien.
Nej, berätta då.
Nej, men vi sitter ju i de djupaste dalarna i Toscana.
Det är så sjukt fint som ja. Man håller på att trilla omkull. Varenda krök man åker in känns som man åker in i en ny Ronja Rövardotter borg. Ja. Liksom. Det är nästan parodi på Italien, så många poäng.
Ja, det är så många poäng som man tror inte det är möjligt faktiskt. Ja. Och jag är ju sådär, jag är ingen... Generellt sett när jag åker till städer eller vart jag än åker på semester så åker inte jag dit och tittar på... Jag åker inte till det lutande tornet för att titta på det, eller jag åker inte till andra. Men däremot, så att komma ut på landsbygden och se någonting som är lite på riktigt. Mm. Det är ju verkligen, om jag ska åka någonstans så är det det. Och det här, jag har varit här en gång tidigare på ett svenskt bröllop som hölls i Toscana. Och det kanske är 12 år sedan, 15 år sedan.
Det är några av dina stjärnklienter förstås som har haft bröllop i Toscana.
Det kan det ha varit.
Det kan man inte komma ifrån.
Ah, nej, men i vilket fall så var det en sån upplevelse. Jag kände så här, jag måste komma dit en gång till.
Ah.
Och sen är det ju då så roligt att vi fick chansen. För vi har ofta pratat om att hitta en entreprenör som har det här drivet. Alltså hur många har inte drömt om? Vi tittar ju på mycket sån här... reality-tv-program idag, så det är extremt många som
drömmer om Italien och liksom ett gammalt slott.
Ja, och om man skulle sätta så här, tycker jag, vad skulle vara drömmarnas dröm för en sån grej? Ja, det skulle väl vara att hitta en gammal, alltså ett gammalt slott som man renoverar.
Palats i Toscana.
Ja, i Toscana i Italien, mitt på landsbygden och driva igång som liksom... restaurang eller hotellverksamhet.
Och när vi sitter här då kan man liksom gå ner på baksidan till den lokala lanthandeln som har fantastiska viner, kallskuret, och där i mitten hittar vi dagens poddgäst liksom. Ja. Verkligen mitt i verksamheten där du och jag sitter och njuter och lyssnar på kyrklockan som slår varje halvtimme.
Ja. Vi hittade liksom personen som har gjort drömmen och det är så häftigt. Därför att det är många som pratar om att göra saker, men det är en annan sak att få det gjort.
Mm.
Och det tycker jag är så häftigt. Så att ja, men vi kör helt enkelt. Vi blir bara till och välkomna John Vidic.
Tack så mycket.
Uttalar jag efternamnet rätt?
Helt okej.
Okay. Ja. Helt okej. Okay. Vad skulle vara rätta?
Verish. Ja, du förstår.
Ja, sorry. Men du, vilket ställe då? Vi kom ju hit igår.
Ja.
Så vi har ju liksom hunnit gått runt lite. Och
hunnit sova in i lite.
Sovit in oss och smakat in oss framförallt. Jag bara går runt och gapar. Det här är ju helt magnifikt.
Tack så jättemycket. Vad roligt att ni tycker det.
Ja.
Vi öppnade ju faktiskt bara för ett halvår sedan. Så det är ju ganska nytt allting det här. Så det är ju väldigt roligt när alla gäster kommer. Och man får fortfarande liksom kommentarerna. För det är ju så att man har liksom inte riktigt hunnit vänja sig än vid att liksom det är igång och att det fungerar. Det känns fortfarande som projektet är liksom... i startfasen.
Men allting är klart. Det är inte som att det är så här, du skulle bara veta hur det ser ut bakom den här dörren. Här är det full panik.
Det är nog till 99% klart skulle jag väl kunna säga. Det var ju en byggarbetsplats i princip till 2 dagar innan vi öppnade i augusti.
Ja, ja.
Sen är det ju alltid så att saker ska fintrimmas och liksom funka. Men till större delen är allting klart.
Men du, vi måste ta det här alldeles från början. Du är inte född och uppvuxen här i Italien. Det är inte som att det här är dina hemmakvarter.
Nej, va? Men jag är född och uppvuxen i Västergötland.
Ja.
Utanför Jönköping. Och har bott i Italien från och till sedan 2006.
Och hur kommer det sig då?
Varför blev det Italien 2006 då?
Men det var så där väldigt planerat som alltid när man är 18 och man ska iväg ett halvår för att slippa skolan ungefär. Gap year säger man väl nu.
Mm.
Och jag skulle åka till Schweiz och skulle göra 5 års hotellmanager. Mm. Och typ 3 veckor innan jag skulle åka så kom jag på, jag stod inte ut 5 år i Schweiz. Det låter så präktigt och tråkigt, så det är inte sant. Men jag hade redan betalat avgiften till den här agenturen. Och då frågade jag så här, kan man få tillbaka pengarna? Nej, det gick inte. Men du kan välja något annat program i några av varandra städer. Och då fanns det ett halvårs kurs i inredningsdesign i Florens. Och det, så här, det lät ju jättebra. Så jag åkte ner till Florens och gick detta halvår. Trivs jättebra. Och sen helt enkelt blev kvar.
Och då kunde du inte italienska när du...
Nej, jag kunde inte ett ord italienska. Så att jag hade...
Och vi hörde dig i morse när du instruerade bybor som kom här och du skulle hjälpa med någonting. Och då märker man att den där italienskan, den har du ju satt i alla fall.
Jo, men det, jag har ju bott här som sagt i mer än 16 år. Ja. Så att den har väl satt sig nu. Och sen var det så att alla mina studier var på italienska, men jag kunde inget italienska. Så jag fick plugga italienska på lunchrasterna första åren.
Wow.
Ja. Så till slut, det tar ju ett antal år, men till slut så blev det ganska...
Men när kände du, vilket tillfälle då, att det blir nog Italien, det här jag vill vara?
Det hade varit att du åkte hem efter ett halvår. Så
ja, men jag trivdes så väldigt bra och jag hade liksom så väldigt roligt, får man väl säga också. Jag var 18 år och hade mest roligt hela tiden i Florens. Och jag pluggade vidare, läste ett halvår modedesign, var inte för mig. Sen började jag läsa konsthistoria och sen efter ett antal år när jag hade liksom varit här så sa mina föräldrar liksom, du måste ju ha något att göra i alla fall när du är här, du kan inte bara liksom ha roligt hela tiden. Och i samma veva så såg jag i en lokaltidning att den äldsta engelska bokhandeln skulle stänga ner. Och då sa vi, vad tråkigt. Så jag köpte den. Så jag drev i 7 år en engelsk bokhandel inne i Florens och bodde i Florens.
Mm-hmm. Wow.
Och mitt under detta så började mina föräldrar prata om att de skulle vilja vara med i Italien också. Och vi hade en trevlig lägenhet i stan, men liksom, de bodde på en bäddsoffa hela tiden. Så vi började titta omkring på en efter ett sommarställe helt enkelt.
Och när var det här i tiden ungefär?
Det var 2009-2010. Ungefär. Så det var liksom i efterdaningarna efter finanskrisen. Så priser hade ju sjunkit ganska mycket på landsbygden, men inte lika mycket i Florens. För Florens har ju mycket större internationell marknad och så att för samma pris vi kunde köpa en lägenhet i Florens kunde vi faktiskt köpa ett hus på landet här. Och min mamma hade tyckt det var roligt att ha några olivträd. Det blev ett antal tusen olivträd istället. Så det blev lite mer än vad vi hade tänkt. Vi tittade på olika gårdar och den andra vi tittade på låg här i denna byn där vi är nu.
Mm. Och var är vi nu då?
Vi är i San Pancrazio som är en timme söder om Florens, mitt emellan Siena och Arezzo. Och vi hittade en gård som vi tyckte om, som var också i så pass gott skick att man inte behövde totalrenovera den innan man flyttade in. Så man kunde liksom flytta in och sen renovera allt eftersom.
Ja, ja, ja.
Så vi la ett bud på stört på gårdsplanen där och 2 månader senare så var den vår.
Men så att det här är inte som att du har valt ut det här hotellet, ligger inte här för att du har gjort stora undersökningar och tänkt att det här är the sweet spot, utan vi sitter på ditt hotell här nu för att du bara råkade hamna här.
Ja, det råkade
det
liksom
bli så.
Vi råkade hitta en gård här och skaffade det som sommarställe. Jag bodde kvar i Florens och drev min bokhandel och var i Florens, så vi åkte ut hit på helgerna, var här mycket på sommaren och så. Och sen efter ett antal år så började vi liksom leta efter lite andra saker och såg att det fanns ett hus i den här lilla byn som ligger några kilometer från våran gård. Ett uthyrningshus tänkte vi kunde vara trevligt att ha, för vi hade mycket gäster och mycket folk som kom och frågade om man kunde bo. Så vi köpte ett hus här i byn. Och precis i den vevan så stängde lanthandeln, den enda lilla butiken och kaféet i byn, ner.
Och då blir det ju lite extra klurigt om man hyr ut
per vecka. Ja, men det blir ju det. Man kan inte ens liksom säga till folk att du kan köpa ett kaffe eller något. Så att då sa vi, då får vi väl köpa lanthandeln också.
Men du säger det så
här, jag måste bara flika in snabbt, för att byn här som vi pratar om, jag när vi kom här så jag är alltid så här, tycker det är så kul att lokalisera mig lite grann. Så jag gick ut och tog en liten promenad. Och så gick jag 100 meter. Sen var byn slut.
Alltså, det tar inte många minuter att se hela byn om man säger så.
Nej, och det är så mysigt och det är så lite. Alltså, så man förstår ju att det fanns ingenting annat.
Det är, det liksom... är ju ungefär ett 100-tal hus och det bor väl knappt 200 bofasta i byn. Och nu då när vi för 5-6 år sedan köpte det här uthyrningshuset så fanns det den här lilla butiken. Det var det gamla kooperativet. Så det var en liten byförening som drev den. Mm. Men den la ner då. Men bara fram tills för 15 år sedan fanns det 3 matbutiker, en slaktare, en frisör och 2 snickerier i den här byn.
Det är otroligt. Men vad skulle du säga, Charlie? Du var inne på...
Nej, men hur kommer det sig då? Är det liksom, håller den italienska landsbygden på att dö? Eller är det liksom en tillfällig...
Det gör de väl på ett sätt, precis som all landsbygd i Europa, på mer eller mindre, inte dör, men det blir ju centralisering. Och det blir ju naturligtvis så att det är mycket svårare att driva en liten butik i en sån här by när det ligger en stor supermarket liksom 15 minuter bort, och alla ändå som bor i byn inte jobbar i byn utan de ändå ska åka hem, så att då kör de förbi den.
Men det är lite som i Sverige kan man säga egentligen, landsbygd. Du känner att det ser ungefär likadant ut?
Jo, men det är ju så. Sen är det så att Toscana har ju turen på sommaren att ha en enorm turisttillflykt. Så att då finns det ett mycket större utbud av kunder under sommarmånader. Då finns det turister som handlar mycket mer. Så att skulle det inte finnas turister så skulle aldrig våran lilla lanthandel gå runt. För att...
Nej, och det är ju inte bara, för det ligger ju, kan man säga, för att beskriva för lyssnaren, så ligger ju lanthandeln vid ett torg, och sen sitter egentligen fastigheterna ihop, och sen där vi sitter nu då, som är i ditt, ska vi säga hotell, eller vad ska man kalla det?
Ja, kan man kalla det.
Ja, ditt hotell och restaurang då, ja. som ligger på källarvåningen. Men jag hade ju inte vågat, om man bara skulle titta på det uppifrån utan att veta så mycket, så hade man ju kanske inte gjort den här investeringen i en by som har inte ens 200 invånare. Men det finns uppenbarligen så måste det finnas ett underlag.
Hur gick det till? Var det som att du stod i lanthandeln och tänkte så här, vi måste ha mer grejer, jag har för få businessar.
Nej, när vi köpte lanthandeln så var det bara en butik. Alltså en ganska trött butik, om man ska vara ärlig också. Jag tror senast den var ommålad var väl 78 ungefär. Och det var nog senast de bytte ut många råvarorna i butiken också. Men vi sa att vi måste ju göra något mer av den. Alltså vi öppnade ju så att det finns ett café nu också, och vi har färskt bröd och färska bakverk. Och sen så under sommarhalvåret så har vi öppet även med en aperitiv och bar. Alltså man kan komma och ta drinkar och charkbrickor och sånt på kvällarna. Med en jättefin terrass med utsikt över dalen. Och det är ju 95% för turister. Och det är därför det är bara öppet under sommaren. För att på vintern finns det ju inga kunder för det.
Men de hittar hit. Nu har du ganska nyligen öppnat. Men det är klart att du har gjort en marknadsundersökning och sådär.
Eller nej.
Men du tror ändå att folk, ja, men då säger vi rakt ut, du tror alltså att folk kommer att åka hit?
Man kan väl säga så här då, att i den här kommunen som vi bor, som är en ganska vidsträckt kommun, det finns 7000 invånare i kommunen här. Det finns 4 500 bäddar i hotell, agriturism och uthyrningsvillor och så, bara i denna kommunen. Så att det finns en enorm turism. Det finns inom en 5 mils radie här, så finns det minst 10 femstjärniga hotell. Det finns 3 Michelin-krogar bara inom liksom 20 minuter. Så att det finns en väldigt stor internationell turism. Det gäller ju generellt för hela Toscana, men framförallt egentligen för detta område. Vi är ju ganska centralt belägda genom att vi har mindre än en halvtimme till Arezzo, som är en ganska stor stad. Siena, som de flesta känner till, en stor turiststad, och sen en timme från Florens.
Ja, och jag kan ju också skriva under, vi var ju här på förmiddagen idag, Charlie, så var vi på en vingård som ju... Det är inte bara den enda heller som finns ändå också i någon slags närområde. Jag tror det åkte 40 minuter eller någonting. Och sen den här miljön, det är ju makalöst.
Det är ju också mitt emellan de 3 största vindistrikten i Toscana. Jag menar, Canti Classico-kullarna ser du precis utanför här. Vi är Montalcino där man gör Brunello, och Montepulciano där man gör Vino Nobile. Alla ligger inom en halvtimme från oss. Så att det finns ett väldigt stort upptagningsområde. Så på det sättet ser jag ingen liksom...
Men det besvarar inte hur det blev hotell av att ha en liten lanthandel.
Nej, det gör det inte. Det är en annan fråga.
Hur blev det hotell?
Alltså om man skulle göra det kanske helt ekonomiskt och marknadsundersökningsmässigt sett, så kanske vi inte skulle gjort det. Men man kan inte bara göra allting som är väl genomtänkt. Man måste våga lite också. Och det kom väl på flera anledningar. Dels för att jag alltid har velat ha ett hotell. Eller hotell är ett stort ord att säga om detta också. Vi är på italienska är vi så kallat historiskt residens. Vi har lägenhetsuthyrningar och några rum, så att vi är ganska små, lite boutiquehotell kanske man skulle kunna säga, eller bo på herrgård eller liknande herrgårdshotell. Och det har jag alltid velat driva sedan jag var liten. Det är så här, jag och min mamma pratade om liksom att ha gästgiveri när jag var 5 och sånt där. Liksom,
ja, men det är inte vilt som jag inledde med att säga. Det är väl drömmarnas dröm för många ändå det här.
Jo, precis, men det är ju lite på det sättet. Och sen var det så att det blev en bra möjlighet också, för att det här huset som vi är, det är ett stort hus, vi kallar det palats numera. Palats på italienska är egentligen alla större byggnader i ett samhälle. Kallas palats. Så att om du säger, vad heter det, bostadsrättsförening, hus är palazzo condominiale på italienska. Så palats betyder bara stor byggnad på italienska. Det har ingenting att göra att det har varit liksom illustra tidigare ägare eller varit adligt eller så.
Ja, just det.
Men det var så att det här huset som hänger ihop med våran butik har en liten gemensam innergård. Och vi skulle installera luftkonditionering i vår butik för några år sedan. Och då behövde vi komma in på den här innergården. Och det enda sättet att komma in var genom palatset. Uh-huh. Och ägarna bodde inte här. De hade det men bodde på andra, på Adriatiska kusten. Så att de hade bekanta bin som hade nycklarna. Så vi fick gå in och liksom komma in genom källaren för att, till den här innergården för att kunna installera luftkonditioneringen. Och då smög jag runt och tittade för lite. Och jag sa direkt när jag kom hem, dagen efter, så sa jag till min pojkvän. Och sen sa jag till min mamma också så här: du, det där huset där bakom, du vet, det som ingen tänker på, det skulle bli ett perfekt litet hotell. Vi måste köpa det.
Mm. Wow. Och det, för om man tittar runt här så är det, måste du ju ändå ha, kommer det från din inredningsålder eller att du är så genuint intresserad? För någonstans har du ju sett något, alltså nu är det lätt när man ser hur, nu har ju du renoverat färdigt det här. Ja. Och det är ju magiskt fint.
Ja, nu är det men, ju palats sett, även på svensk.
Ja, nu är det palats även på svenska. Ja. Precis. Nej, men vi ser ju hur husen ser ut intill, så du måste jag, för nu är det ju perfekt, men det kan inte vara lätt att sätta det där.
Nej, men alltså det hade några... liksom, det hade några väldigt bra egenskaper som var liksom fundamentala. En av dem var ju att det var ett stort, ganska symmetriskt hus. Det var en elegant byggnad på utsidan. Rummen var alla stora, luftiga. Vi har perfekt söderläge. Det, liksom, det fanns en bra struktur. Mm. Fanns det. Det fanns
det är synd att klaga på utsikten, kan man säga.
Nej, det ska man inte klaga
på. Men när är huset ifrån? Vad vet du om
1600,
va? Från 1600-talet, säger man ungefär. Ja. Men man vet inte exakt. När vi började gräva ut källarplanet så hittade man även medeltida brunnar och man hittade fundament från medeltiden och vad de tror är även liksom romerska lämningar. Så att det har ju funnits i den här byn liksom bebyggelse från liksom romartiden framåt.
Och kyrkan tvärs över entrén från där vi sitter, utsikt mot, det är ju från 1200-talet.
Ja, den är från 1200-talet. Och den är fortfarande...
konstutställningar idag.
Ja, precis. Ja. Den är fortfarande en kristnad kyrka, men används inte för de har en större kyrka på torget. Så att den mest stod och var ett fråd för gammal bråte som kyrkan hade här. Och så vi renoverade upp den och fräschade upp den och som tack för det så får vi använda den för att ha utställningar på sommaren.
Men nu måste vi ta det där. Så du kommer tillbaka dagen efter och säger, fan, det där måste vi köpa. Aha. Hur köper man, alltså... vad kostade det och hur fick du tag på det?
Alltså det första var ju då att höra om ägarna ens var intresserade av att sälja. Och det var så att det var ett äldre par utan barn. De var i 85-årsåldern, eller är i 85-årsåldern. Och de hade ärvt detta för 20 år sedan ungefär. Och bodde här delvis, men de ville flytta tillbaka till den stad de kom ifrån. Som var i Città di Castello, som ligger i Umbrien, det är en timme härifrån ungefär. Men det är inte jättelätt att sälja ett nästan 1000 kvadratmeter stort hus i en liten by. Mm. Så att vi fick kontakt med dem och de var intresserade att sälja och vi var intresserade att köpa. Så att det vi gjorde var att vi lät vår arkitekt göra en värdering. Det finns i Italien ett system som man skulle, lite som man skulle säga taxeringsvärde i Sverige, fast mer liksom marknadsmässigt. Där man då, det finns liksom officiella siffror för alla kommuner och alla byar och sånt. Där de senaste, säg 50 försäljningen räknas ut ett kvadratmeterpris. Mm. Och då räknade de ut ett kvadratmeterpris för detta. Och vi sa, här är den värdering som de har gjort. Tycker ni den är okej så kan vi köpa det för det.
Mm. Mm. Och vill du berätta vad du betalade för det?
Vi betalade knappt 4 miljoner kronor.
4 miljoner kronor? Ja. Mm. Och är det ett fynd eller är det ungefär det kostar? För när man åker runt och ser de här 1000 kvadratmeters palatsen så tänker man, det är svårt att veta om det är 100 miljoner.
Om man
miljoner
säger så här, det är, 4 miljoner. Det är väl ett fynd på det sättet hur det ser ut nu. Mm. Men det var väl inget fynd med tanke på att det är en by som inte har något jätte stort turistvärde eller sådär. Mm. Och sen har vi investerat väldigt mycket mer i renoveringskostnaderna.
Jo, men det kan man ju konstatera.
Så att jag menar, det billigaste var att köpa huset, om vi säger så, om man får vara krass. Så att, och det beror ju väldigt mycket de här priserna. Man kan ju se om man tittar på mäklare, astronomiska summor för vingårdar och för slott och sånt här. De kan kosta 10-20 miljoner euro utan problem. Mm. Men det är då så fort de ska ha de här liksom, de ska ticka alla boxar för utlänningarna. De ska då vara ett stort fint slott, de ska kunna ha lite vinproduktion och allt sånt. Har de det, då har du ju hela världen som dina köpare. Och då pratar vi om rika amerikaner och kineser och Saudiarabien. Och då är det ett helt annat pris. Då är priserna absurda istället. Så att här är vi väl på något sätt, vi är inte intressanta för en rik amerikan att köpa ett hus i en by, utan de vill ha en vingård.
Men hur upplevde lokalbefolkningen då, med tanke på att det är så få? Vi hade ju äran då, och vi hängde ju, vi satt ju på din, vi säger lanthandel, eller hur du kallar det för lanthandel. Vad är det du sa? Aperitiv?
Aperitiv och bara aperitivo. Vi kallar den kantinettan.
Ja,
vi det betyder den lilla vinkällan.
Precis, vi satt ju i kantinettan igår, och var så trevligt när alla kom förbi, och du märkte att alla känner alla här.
Mm. Och nu är idag två i Bonjourno med alla.
Fantastiskt, men då undrar jag, hur mottogs det då att någon kommer och blåser ut ett helt hus?
Men jag tror
och
grejer att... och
ser man, blir det fram, känner man så här, åh vad kul att någon vill satsa här, eller nu kommer någon svensk här.
Jag tror att kantinettarna har varit en väldigt stor fördel där. Att det är så att liksom, vi började ju med att egentligen de rädda en lanthandel för byn. Och sen har jag är ju där varje dag också. Även att vi har Claudia som jobbar där. Då, så här, jag har ju mitt kontor där också. Jag hjälper till mycket i butiken. Så att jag har ju den liksom, dagliga kontakten med alla som bor i byn. Det är dit de kommer och köper sitt bröd. Och jag gör kaffe till dem varje morgon. Och, om du förstår vad jag menar. Så att, det är inte så att det är inte en rik utlänning som kommer utifrån, köper något och är liksom en ö mitt i det. Så vi har ju liksom kopplingen till byn, och jag tror den fyller en viktig funktion där.
Har ni använt byn mycket i, alltså hämtar ni råvaror från grannarna, hämtar ni arbetskraft från de som jobbar här?
Vi har ju, om man säger så här, renoveringen och så var ju alla lokala firmer, alltså kanske inte direkt från byn, för att hitta liksom alla firmer i byn med 200 personer, men nästan alla är från kommunen, om man säger så. Allt från byggfirman till rörmokare, elektriker, allt sånt är lokala, så vi har liksom, de flesta känner de flesta, så att vi har liksom varit lokalpatriotiska på det sättet och försökt använda i möjligaste mån arbetare från området. Och vi har ju flera av våra anställda som jobbar här nu på palatset, bor i byn.
Det är fantastiskt.
Men då tänker jag så här, Jon, när vi hade druckit lite för mycket vin igår kväll, Mattias och jag, så skojar man ju lite och så här, så här, men vi säger till Jon imorgon så här, du, skriv på en liten servett, hur mycket vill du ha för det? Så tar vi över det liksom, vad kostar det om man skulle köpa? Det är 1000 kvadratmeter liksom butikhotell här, det är den där. Mattias skulle älska att stå i affären här.
Ja, så lanthandeln, alltså när jag kom in i lanthandeln, då känner jag någonstans att det är liksom, jag fick nästan gåshud alltså.
Och jag som älskar fine dining, din otroligt vackra matsal, restaurang där nere, men jag är sugen på bara vara med.
Men med allt det här utbudet som man drömmer om, när man pratar om så här, vad ska finnas i den här lokala lilla handeln, så hade du ju allt. Det var ju till och med liksom allt från lokal gin till fantastisk kalvkött till
ner till diskmedel.
Diskmedel och fantastisk espresso. Ja, men vet, så här, hela kitten.
Men jag var på väg, vi ska inte bara hylla. Jag hade en fråga här. Så två frågor.
Men jag visar du köpsugna vet.
Ja, just det. Ja. Nej, men två frågor. Det du har skapat här, hade en sån som jag och Mattias, hade vi kunnat skapa detta? Eller är det faktumet att du redan bodde här, att du pratar italienska? Liksom, för den som lyssnar är ju liksom lite av drömmen om Toscana också. Var det naivt att tro att vi hade kunnat göra samma sak?
Det är väl en fråga på det. Alltså, jag har ju en fördel med att jag har ju bott här i 15 år. Mm. Jag pratar bra italienska. Vi har en gård här, så vi har ju liksom redan jobbat med mycket andra saker. Vi har ett kontaktnät med allting från byggare till liksom leverantörer också. Och sen ska man inte sticka under stol med att det kostar pengar. Det har ju varit en stor investering från familjens sida det här också. Så att det är ju inte så att liksom vi har klarat detta på några miljoner kronor.
Nej.
Så att nu är det ju också på ett sätt upp till bevis. Nu ska vi också till att börja med gå runt och sen förhoppningsvis kunna tjäna lite pengar och på lång sikt kanske också då få tillbaka investeringen.
Ja, men det är ju det som för mig till min andra fråga. Vad skulle det stå på den där servetten för att du skulle säga så här, men vet du vad, då kan jag göra det här en gång till i en annan by.
Liksom. Ja, då får vi nog, om vi pratade om miljoner kronor förut, så är det väl samma euro nu.
Ja, okej. Okay. Vi får slå på
ungefär
10 gånger.
Så skulle jag nog säga.
Ja.
Så, då blir jag ju nyfiken också, för du har gjort, som du sa då, att du hade den handen och så där. Men hur har du kunnat få ihop kapital? Har du liksom en familj i ryggen som har haft gott om pengar?
Så det är ju så att, vad heter det, om man säger själva fastigheten, då själva palatset och hela renoveringen och inredningen och så, är ju bekostad av min pojkvän som driver ett annat företag. Han jobbar i Sverige, men det är hans svenska företag som har köpt och renoverat det.
Ja.
Det är jag som har tagit hand om hela renoveringen, det är jag som har gjort här nere. Och sen har jag ett italienskt aktiebolag här nere som driver det, som man säger. Så att det italienska aktiebolaget hyr det från ägarfirman och sen driver jag skötseln för det, som man säger så.
Ja. Nej, för det är ju inte lätt att få fram så pass mycket pengar som det ändå krävs då.
Nej.
Sen har ju också precis, sen är det ju en lång resa var man än startar, så någonstans börjar man ju.
Jo, men så är det ju. Och jag menar, vi har haft den turen att kunna ha så pass mycket pengar i ryggen, att kunna göra den här investeringen och att kunna komma igång så pass fort från en ganska hög nivå också. För att vi har faktiskt gjort hela renoveringen och liksom lyckats öppna projektet på 9 månader.
Ja, det är ju smått otroligt.
Från det att vi skrev kontraktet och fick nycklarna till bygget och tills att vi hade de första gästerna tog det 9 månader.
Mm.
Och det växte liksom explosionsartat när vi väl började bygga. För vi hade en arkitekt som var, han är väldigt bra och duktig men kanske lite naiv, eller så visste han inte riktigt vad vår nivå var, om vi säger så. Så han hade gjort en, vad ska man säga, en besiktning och han sa ja, det ser det mesta bra ut och det behövs kanske bytas 1-2 bjälklag och vi behöver göra om en del saker. Så nu har vi bytt alla bjälklag i huset utan ett, så det var tvärtom. Så det är 14 bärande bjälklag. Och sen så där restaurangen är nu, det är ju i bottenvåningen och det var väl kanske källaren ska man säga nästan förut, det är ju en bottenvåning med terrassvåning. Och där var ju stall och vinkällare och sånt då på 1600-1700-talet. Och det var för lågt i tak för att förlagligen var en restaurang i Italien. En restaurang i Italien när det är ny måste ha 3 meter i takhöjd.
Vänta, du säger att om man ska få driva en restaurangverksamhet...
Mm. Om du öppnar, så måste... köper en, bygger en, öppnar en ny restaurang.
Ja.
Alltså inte då befintlig, men om du öppnar en ny restaurang. Ja. Så måste höjden i den lokalen som du har restaurangen vara 3 meter. Du får inte öppna restaurangen något längre än det. Och vi hade 2,20 takhöjd. Och det gick ju inte att flytta våningsplanen uppåt. Så då var vi tvungna att gräva oss neråt. Problemet var att huset stod direkt på berggrunden. Så vi fick hacka oss ner 1,8 meter i berggrunden under hela huset. Och det är nästan 300 kvadratmeter.
Då hade ju byn kunnat gått i luften, känns det nästan så.
Ja, framförallt så står ju själva väggarna, fundamenten för själva palatset står ju fortfarande på numera som pelare av berggrund.
Ja.
Som är inkapslade i väggarna.
Wow, så var det mycket hinkar och mycket hackande kan man säga.
Ja, alltså de höll väl på i 2 månader och hackade med såna här pneumatiska borrar. Och 47 lastbilar med berg körde de bort.
Men nu ler ju du lite när du berättar detta, för ja, det slutade ändå bra.
Man får nästan göra det för att det är så här.
Men för det är det som är så klurigt, tänker jag, när man ger sig ut på något så här, ett nytt område. Det låter ju ofta, så kan jag känna igen i alla fall i mitt liv. Det låter ju så lätt. Det låter inte lätt, men man tänker ändå så här, fan, vi tar det gamla huset, vi renoverar upp det, vi gör, här ska man kunna ha hotell, här ska man kunna ha kök. Det tar inte många timmar innan man har gått loss liksom, med papper och penna. Då har jag inte tänkt på att det finns en regel för det här, och så en regel för det här.
Regler
och så
finns det många.
De här, liksom.
Men jag skulle nog säga så här, hade du frågat min pojkvän eller min mamma då, så hade de nog inte gjort det om de visste hur mycket det var. Jag var mer lugn i tiden. Jag är väl alltid mer kanske entusiastisk också. Och sen hade vi dessutom under de senaste 2 åren som var pandemiåren, så har vi uppe på vår gård byggt till ett stort gästhus och källare och vinkällare också med samma byggfirma. Så jag har jobbat med alla de här samma människorna de senaste då 2 åren innan också. Så jag hade liksom ett bra samarbete med dem redan innan. Så
ja, alltså,
de slutade maj upp hos oss på gården och sen började vi september här nere, så att liksom, nu har de jobbat nästan i 4 år ett streck för mig.
Men jag tänker också att det är ju inte bara, eller för det gäller ju att ha ett kontaktnät.
Ja.
Och där ser man ju, det märkte ju vi så tydligt idag när vi var iväg på den här vingården på förmiddagen, att då vet ju de vem du är, så att säga. Alltså man har gjort sig, för att jag tänker att för att få rekommendationer, för att folk ska hitta till den här restaurangen. Den här byn skulle man ju inte hitta till om man inte hade någon slags relation till byn eller till alltihop.
Det var så få gäster som råkar... Vi åkte förbi och fick syn på dig. Liksom. Det kan inte
nej, men här åker man ju inte förbi.
Inte för boende. Restaurangen börjar bli ganska mycket, om man säger så. Alltså, vi får mycket sådana här drop-in-kunder, om man säger så, som ringer och bokar samma dag. Och så. Det beror ju när du... Det är ju naturligtvis mycket genom internet. De söker och googlar och kollar på The Fork och TripAdvisor och hittar oss då, för vi är liksom toppnoterade.
Jag tänkte säga det här måste vi nästan bygga på att, som det snackade vi om här om dagen. Nej, det var vi på väg ner hit. Just det här, vad nätet betyder för liksom, när man ska hitta grejer. Det gör man själv ut och reser, så är det ju den vägen man verkligen går. Ja, det är de här ställena man vill hitta. Liksom.
Ja, så är det. Och förut hade du, fick du lita dig på liksom Lonely Planet eller på några guideböcker du köpte. Liksom, eller man läste en tidning och det var ett special om Toscana. Och så sparade man det resereportaget. Så är det ju inte längre. Nu kollar du där du bor och sen klickar du dig runt på internet. Och det är naturligtvis väldigt viktigt att man är där, att det har ju mycket med det här att göra, att du får bra recensioner och att det funkar och att det går runt på det sättet också. Så att, och det är nog avgörande, skulle jag säga, i dagsläget.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju, jobb och jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Mm. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
det. Ja, då hade jag kunnat visa dig att här, här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men ja. Det får det bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp dig, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av.
Mm.
Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se snedsträck fast, för vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det,
det är inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst. Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du Privata Affärer? Gör du mycket Privata Affärer?
Ja, men jag gör väl Privata Affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är Privata Affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som... jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss.
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnar 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa, för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt, men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt, tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataaffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör, ja, men det är ju så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget är alltså. Nej. Utan ett är utan prickar blir ju ett A.
Privataaffarer.se
/.
Snedsträck säger du, jag säger /.
Ja, snedsträck ekonomi.
Ja.
Privataaffarer.se/ekonomi.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Men runt om då här, du har fått bra respons. För jag menar, du har inte hållit på så länge. Men du märker att det som du sa, att man hittar mer och mer hit på restaurangen.
Ja, vi har fått bra respons. Och sen har vi ju försökt under de senaste månaderna mycket jobba med då, att ta reda på alla turistställen, man kan säga hotell, såna agroturism och uthyrningsvillor, allting inom en 5 mils radio. Har vi tagit kontakt med alla. Under då när vi hade stängperiod, när vi inte restaurangen var öppen, så hade jag vår kock, vår sommelier och våra servitris åkt omkring i 3 veckor och gjorde inget annat än att dela ut broschyrer på alla de här ställena, på över 500 ställen. Och sen har vi haft flera evenemang. Vi hade senast nu i tisdag så hade vi en middag liksom, där vi bjöd in då ett 20-tal olika hotell och så i närområdet, för vi bjöd dem på middag för att visa upp oss liksom. För att också säga att vi är liksom inte här för konkurrens, utan vi måste samarbeta. Alla som jobbar på den här nivån i området måste samarbeta. För så är det om du kommer och bor en vecka på ett ställe, så du är, var du än är, vill du inte äta 6 middagar i rad på samma hotell. Utan då frågar du receptionen, var ska man åka och var tycker du man ska åka? Och då är det ju så att vi ska ju vara det naturliga svaret när alla frågar alla receptioner. Det är vår idé i alla fall.
Men du, vad skulle du säga krävs för att göra detta, om man sitter och lyssnar och så säger, vad är det som gör att det här blir av? Är det liksom, vad är receptet på att bygga en sån här entreprenör som du har blivit, skulle du tro?
Ja, det är en svår fråga det där. Men alltså, för man ska ju vara intresserad. Jag har ju det som, person låter som ett som pretentiöst ord att säga, men jag tycker det är väldigt, jag har alltid velat ha en restaurang och ett hotell, och jag tycker det är väldigt roligt. Jag har jobbat dels inom resebranschen ganska många år. Jag jobbar som reseguide och sån här reseledare, det gör jag fortfarande, för sån här gruppresor, trädgård och restaurang och vinresor och sånt. Så att jag har liksom på det sättet varit, besökt mycket ställen, jag vet lite vad som att nivån är inte så där hög som alla tror egentligen. Mm. Jag tänker ofta så här, hur svårt ska det vara? Det här kan jag göra bättre. Mm. Ja, ja. Så nu är det väl upp till bevis snarare, skulle jag säga. Ja, ja. Om jag lyckas göra det bättre, ja, det, eller inte.
Ja, ja, nu sitter du här och har allt.
Nu sitter jag här, nu är det, ja, lätt att vara stöddig.
Ja. Ja, mm. Nej, men jag förstår det. Men det måste ju också vara bra tajming. Jag menar, nu är pandemin över. Ja. Folk vill ju resa som aldrig förr. Liksom.
Ja, visst. Alltså förra året redan så hade ju Toscana de högsta besöksantalen i historien. Alltså de hade 20% mer besökare förra året redan, som inte pandemin ändå var helt slut, än det bästa året innan pandemin.
Mm. Ja. Du, nu undrar man ju då, eftersom det är en sån liten by och du har gården där borta och sen har vi restaurangen och så kaféet och hotellet. Ja. Vad är nästa steg? Kommer det bli liksom, kommer du köpa upp hela byn innan det är klart? Alltså, eller vad
det får vi, det första steget är väl som sagt nu, det är ju få det här att gå runt. Mm. Att få det att fungera. Vi öppnade ju augusti förra året, men det får man väl ändå räkna som en halv säsong. Mm. Alltså vi hade liksom klart bilder för att göra en hemsida i augusti. Vi hade klart liksom kunna lägga ut det. Då hade ju alla redan beställt sina semester, alla gjort redan. Så att det här är den första riktiga säsongen. Så det är nu som det är upp till bevis. Mm. Och det ser ganska bra ut. Vi har 70% beläggning under sommaren faktiskt, redan på uthyrningarna.
Wow.
Restaurangen är ju svårt att se så långt fram naturligt. Där är det ju mycket kortare liksom, tider som folk bokar. Men det bokar på bra. Man märker att det börjar komma ganska mycket turister till området. För att den nivå på restaurang som vi är ju en liksom, i svenska kan man kunna säga fine dining restaurang.
Mm, absolut.
Ja, det är inte så att vi kommer inte hitta de mesta kunderna i byn.
Nej.
Eller ens liksom de mest, vi har mycket lokala kunder och mycket som kommer i närområdet också, men det bygger naturligtvis på turister.
Mm.
Och därför så är det ju så att det är liksom från mitten av maj till oktober som är högsäsong.
Mm. Mm. Men det var inte svar på min fråga.
Nej, nästa. Då kan jag säga
så, jag kan inte lura bort mig här.
Nästa steg kan jag säga, jag kom faktiskt från ett möte som ett planerat nästa steg, att det finns ett hus här bredvid som vi vill köpa. Så jag var och faktiskt och diskuterade ett pris med ägaren nu för en halvtimme sedan.
Mm-hmm. Sen får vi se om det blir flera rum då i såna fall.
Ja, och där tanken är, och det är ju inte alls säkert att det blir, och vi får ju se det allting vad det kostar, men det vi skulle vilja göra är att ha ett antal hotellrum, eller sviter kanske man kallar det, för att det som är nu är ju mest lägenhetsuthyrning.
Mm.
Men att ha mer ett antal sovrum, kanske 3-4 hotellrum med badrum, för vi har fått ganska mycket sådana här förfrågningar, folk vill komma och äta och bo över en natt eller två nätter, och då vill man kanske inte, om du ska åka och äta, du är två personer, vill du inte hyra en hel lägenhet på liksom 120 kvadrat.
Nej, men två personer så,
nej, men då är det också för att, och du stannar en eller två nätter, och lägenhet stannar du lite mer, 3-4 nätter, kanske en vecka eller liknande. Så att det vi skulle vilja ha är ett antal liksom sådana rum,
lite mer vanliga hotellrum.
Ja, precis. Mm. Och sen behöver vi mer liksom utrymmen för oss. Det behövs mer alltså magasin, det behövs mer förråd. Mm. Det behövs kanske ett riktigt kontor för mig på sikt. Jag sitter i det som var förrådet till butiken. Mm. Så jag sitter i ett fönsterrum med trappan ner till vinkällaren. Mm. Så att det vore trevligt att få ett kontor till slut. Och sen behövs det kanske liksom lite bättre sådana. För vi har liksom lite för trångt bakom scenen, om man säger så.
Ja, just det. Mm.
Så det vore väl nästa steg. Men det första steget är att få detta att flyta.
Och snurra. Ja, men jag kan tänka mig att det måste vara ett superkomplement med fler små rum.
Jo, men det, och där har du mycket mer liksom, det rör på sig mycket mer. Alltså, att hyra ut stora lägenheter, där har du mer längre framförhållning, och där kanske du hyr flera månader innan. Men har du mer hotellrum, så är det mer att alltså, du bokar samma dag eller samma vecka eller så du har mer flexibilitet.
Mm.
Och det är mycket mer ihopkopplat med restaurangen, skulle jag säga, för att det är mycket mer så att man skulle vilja bli det som pratas mycket om, en destination restaurant, att folk åker hit för att äta på restaurangen.
Mm.
Och då vill de även bo över, och då kan du göra liksom ett paket för det, och då blir det mycket mer försäljning helt enkelt.
Men ja, nu pratar vi om det mitt i byn, men du har ju ändå byggt pool och trädgård och grejer, så att jo, menar, det är ju verkligen.
Ja, och det tror jag också är väldigt viktigt. Om du nu är här och är 4 personer och hyr en vecka i Toscana i sommaren, så du vill inte hyra en lägenhet där det inte finns någon uteplats, där du inte kan ta ett dopp i poolen eller så här. Så det är en helt enkel sak, det är ett måste. Om du ska kunna liksom ta ett bra pris för att hyra ut en lägenhet, så måste du ha allting det.
Mm.
Jag tror väldigt många skulle dra sig när det är 35 grader varmt och hyra en lägenhet i en liten by som inte har en uteplats eller har en pool eller liknande.
Men det coola med Toscana, tycker jag, som känslan är ju det, att som när vi kom igår så var det ju regn. lägenhet, men man känner så när man kommer in här i lägenheten och det är öppen spis och liksom allt som man kan göra med vingård och så är egentligen inte väderberoende heller.
Nej, det är
inte. Det är inte som att man bor nära Medelhavet, för då är det kanske ännu mer måste att det ska vara fint väder. Ja. Det ska vara. Jag tänker att det här borde även kunna funka ganska bra på vintern.
Ja, och det funkar ju. Vi är ju öppna även på höst och vinter. Vi är stängda någon månad i januari, februari ungefär, för att då är det väldigt låg säsong. Mm. Men vi är öppna över både jul och nyår bland annat. Vi hade en väldigt lyckad nyårsfest här. Det var fullbokat, det var 30 personer som var på middag här och det var alla lägenheter var uthyrda och så att det funkar ju även på vintern. Huset är ju liksom välgjort, det finns öppna spisar i alla lägenheter och det finns kaminer, så att du kan ju bo här året runt. Men det är klart att Toscana är ju för många också där liksom. Det är varmt, härligt och du kan äta goda middag och ligga vid poolen, så att det är liksom på något sätt ett komplement som behövs.
Ja, nej, i alla fall, jag vet inte, du Charlie är ju mer väder. Jag tycker ju bara, alltså jag gillar inte att bli för varmt.
Nej, du gillar inte
när det är alldeles utmärkt. Men det behöver inte vara några 30 grader för jag ska trivas.
Nej, men för mig är det också att det gör inget. Det kan vara 40. Jag trivs i alla fall. Jag är ju i Malaga i vanliga fall. Där kan det vara 40
grader. Nej, och det är ju det. Så visst, om det här på sommaren blir det väl augusti. Det är ju inga problem att det blir mellan 35 och 43 grader på sommaren. Och det är ju varmt mitt på dagen. Men kvällarna är ju underbara. Alltså det är ju en dröm att sitta ute på terrassen och dricka en Aperol Spritz och se solen gå ner, för att ja visst det är 42 grader varmt på sommaren, men på dagen, men det är ju 26-27 på kvällen och det är alldeles underbart, så att det har ju vissa fördelar med att säga jättevarmt också.
Alltså, jag fick den här totala charmknäcken igår när jag gick runt, jag tog inte en sväng här sen på kvällskvisten innan vi var ju också och fick äran att käka på din restaurang här. Och innan vi gick där, då kom det en jag vill säga gammal gubbe, men jag får säga att det var en väldigt gammal man som kom med två hinkar. Den ena hinken hade han ved och den andra hinken hade han ärtor.
Ja.
Stora, fina ärtor. Och så tänkte jag, så vet man, bara känner sig en gammal, på tal om det här med local liksom. Och sen så, du får rätta mig om jag fel, men sen en av förrätterna som vi åt var ju stora härliga gröna ärtor. Kan det ha funnits en koppling?
Just de var nog inte från hand, men vi har ju egen köksträdgård också till restaurangen uppe på våran gård.
Mm.
Så vi, mycket av liksom grönsaker som kommer från vårt eget från vår egen odling, naturligtvis inte allt, för att det går inte, det funkar inte liksom med allting som ska passa i på säsong och så. Men väldigt mycket producerar vi själva också. Vi har ju även liksom egen olivolja från egna odlingar. Vi gör egen honung från egna bikuper. Så att vi försöker göra så mycket lokalt som möjligt. Och vi köper in mycket från lokalt. Naturligtvis mycket viner och så också. Men det är inte svårt att vara lokal och kvalitet när det gäller viner. När vi bor bland några av de bästa vindistrikten i, inte bara Italien utan i världen.
Men vad skulle du säga till alla andra entreprenörer som då vill? Man kanske inte har just det här kapitalet som du har haft nu. Ni har ändå byggt då, både du och din pojkvän, i många år för att komma dit. Men liksom, du vågade ju i alla fall dra utomlands och börja jobba utomlands.
Ja, när vi började, så här, jag började bokhandeln i Florens. Det var ju inte så att det var några enorma investeringar på det sättet, men alltså det behövs ju nästan alltid en grundinvestering. Och det är ju alla samma sak. Du ska bara köpa en vanlig liten lägenhet och göra en bed and breakfast eller en Airbnb. Så det behövs ju oftast en liten grundinvestering. Men det är inte alltid så dyrt i Toscana. Alltså, som man säger, man hör Toscana och det är ett av de dyraste områdena i Italien och i Europa. Det är ju det. Men det är ju långt ifrån allt. Du kan ju köpa en liten lägenhet eller ett litet hus i den här byn för 40 000 euro också.
Mm.
Och sen ska du ha lite smak och kunna inreda det vettigt också så att det ser vettigt ut på bilder och kunna marknadsföra lite också. Men jag menar, det går ju att göra ganska mycket utan att man alltid måste ha miljoner.
Nej, och man kanske kan snurra runt sin egen kostnad till att börja med, om inte annat.
Ja, det är väldigt vanligt.
Ja, för det var ju också så här, man går igång. Och nu när vi återigen, jag refererar till idag när vi var på vingården och då, så fort du såg ett hus, Charlie, så var det på det där huset skulle
kunna, ja, skulle man kunna,
för att man då skulle kunna ha lite utredning.
Ja, och sen kan man, och så hyr man ut det så att det betalar om kostnaderna och betalar räntan liksom, om man säger så.
Och det är ändå härligt att se att det inte är omöjligt även fast det är en sån här, som du säger, det är i Toscana.
Sen ska man ju, som med alla hus som kanske ni vet, det gäller även en sommarstuga i Sverige. Det kostar alltid mycket mer än bara den där grundkostnaden, för att det är ju mycket omkostnader runt omkring. Och framför allt på det sättet att här i Toscana, många hus är ju, jag menar inte, de är gamla, men då pratar vi inte om 100 år, då pratar vi om, de är från 14, 15 och 1600-talet, och det är inget konstigt i talet, men det är ju mycket underhåll på ett hus som är 600 år gammalt.
Hur är myndigheten om du jämför med Sverige då? Skulle du gissa Är det samma byråkrati eller är det svårare eller lättare? Eller vad är känslan?
Ja, så det där som man, en sak som man alltid hör, du vet, om Italien är så att du vet, åh, det är omöjligt och det är så byråkratiskt. Och det, ni har ni säkert hört det här liksom allmänna, du vet, att det är så mycket regler och sånt. Och det är mycket regler. Men det är mycket regler i Sverige också. De mesta reglerna är inte bara italienska, utan de är EU-vidda. De är över hela unionen. Problemet är väl att många som kommer hit, de har den här liksom naiva idén om att åh, man åker ner till södern och där är allting så härligt och det är bara att göra. Nej, det är precis lika mycket regler som att starta ett företag i Sverige, kanske till och med mer. Mm. Och det är inte så lätt om du inte kan italienska, om du inte kan någonting av detta, så är det ju en djungel. Och jag tror det är viktigt det där att kunna liksom hitta bra personer som kan hjälpa dig med det. Mm. För att man klarar det inte själv. För att, jag menar, åker du till USA eller åker du till Kina, du har ingen aning vad för regler som gäller där. Mm. Och att försöka sätta sig in i det själv, det är liksom naivt att tro att man ska klara det eller att det är som i Sverige, för det är väldigt annorlunda än Sverige. Men vi har haft liksom, inte tur ska jag inte säga, men vi har hittat bra folk som jobbar med oss. Vi har en väldigt bra kommersialista, är en fundamental sak att ha i tal. En kommersialista är någonting mitt emellan en redovisningskonsult, en revisor och en skattejurist. Mm. Och alla har en kommersialista. Vi har en bra kommersialista och de tar hand om alltså allt från vår bokföring till att göra våra privata deklarationer för liksom, skatter. Och hon har hand om all liksom, kontakt med mina myndigheter. Hon gör alla, skriver alla, fyller i alla blanketter för att göra alla tillstånd. Alla sådär. Så hon har hand om allt för oss.
Perfekt, ja.
Och sen då naturligtvis med alla med sådana här bygglov och grejer, det har ju vår arkitekt gjort. Han, liksom, 80% av hans jobb skulle jag vilja säga är att begära tillstånd och uppskov och tillstånd och allt sånt där runt omkring allt det. Och sen är det ju mycket när man öppnar restaurang, det är mycket med alltså hälsovårdsmyndigheter och 100 regler runt det, men det är det ju att starta en restaurang i Sverige också.
Så det
är råttbo ger sig in i det där, men bara anskaffar man folk som kan sin sak, anlitar man proffs så att säga, så funkar ju det här också. Sen kanske det är lite mer sådana regler här i Italien. Men så att säga, det är bara på något sätt att acceptera det.
Ja, det är som allt annat. Man får sätta sig in i det.
Det är inte omöjligt. Det är ju inte omöjligt. Sen är det klart man är skittrött på det ibland. Det är jäkla idiotiska regler tycker man. Men det hjälper ju inte att hålla på och stångas mot dem. För att de försvinner ju inte bara där. För det är lika bra att säga, ja visst, nu är det så här, nu löser vi det.
Vi hackar upp golvet.
Ja. Nej, men och sen är det också en sak som är väldigt bra i Italien. Det finns liksom mycket mer mentalitet att nu löser vi det. Mm. Det är liksom inte så att det tar inte stopp bara där, utan då liksom sätter man sig ner och pratar och man kan ha ett möte med kommunen och man tar hit borgmästaren och man diskuterar. Det mesta löser man på något sätt. Det liksom finns en väldigt liksom mentalitet att man går samman och löser problem. Så att det finns en sån vilja, måste jag säga. Och när det gäller såna här att för hantverkare och byggare och sånt, det är 100 gånger bättre här än i Sverige. Alltså det är en dröm att bygga och renovera i Italien jämfört med Sverige.
Hur då menar du?
Alltså, ringer du en målare så frågar hon när passar det dig att jag ska komma? Mm. Och så kommer de. Mm. I Sverige ringer du en målare och sen så hör du inget på 3 månader och sen jagar du dem. Mm. För jag menar, det finns en mycket mer, alltså, det låter löjligt att säga det här liksom en hantverksstolthet eller liknande, men det finns, det funkar mycket bättre sånt. Så att, liksom...
Jag tänkte säga, för det är otroligt fint renoverat och väldigt bra. Du har inte behövt övervaka på det sättet.
Det är klart, det är själv. Jag har varit här liksom 100% under hela bygget i princip varje dag. Sen har jag, för butiken ligger, kontoret ligger mitt i bygget liksom.
Just det.
Så att jag har ju varit på plats hela tiden och det har väl varit fundamentalt på något sätt, för jag har liksom, när vi har gjort allting så väldigt fort. Mm. Så har jag ju varit spindeln i nätet lite, så att det är jag som har kopplat ihop byggarna och elektriker och rörmokare och restaurangtekniker och ventilationstekniker och allt sånt där. Det är jag som har skött allting. Ja. Och jag har ju varit på som en bandhund, får man väl ändå säga. Men
det finns ändå en yrkesstolthet i att det de gör vill de göra bra.
Ja, och sen har det varit så att visst, och då säger de så här, vad heter det, det är 7 månaders leveranstid, säger de. Nej, det går inte, för jag behöver det om 3 veckor. Och i Sverige är det 7 månader som gäller, det är ingen... Men här tjatar du och trilskas och liksom står på dig, så är plötsligt efter 2 veckor så funkar det. Mm. Och det, är så att det löser sig på ett helt annat sätt här nere.
Mm. Ja, men någonting jag också tar med mig, det är ju, alltså som alltid när det är en dröm som flera människor vill uppfylla på, att det börjar ju stegvis. Många skulle ju säga det så här, ja men öppna, liksom ta över en konkursad bokhandel in i Florens. Ja. Det kommer väl inte uppfylla på drömmen. Nej, men det var så det började. Det blev en sommarstuga, alltså, som blev en uthyrningslägenhet, som blev en lanthandel.
Ja, precis. Det är ju många steg. Och jag menar, de första stegen var ju inte så att vi tjänade några pengar. Nej, så bokhandeln var väl bra om den överhuvudtaget gick runt liksom.
Men då tror jag många sen blir jag ledsen på i alla fall, har en dröm, sätter inte igång, för man kan inte se att det första steget löser allt. Nej, men det blir ju inga bättre pengar för oss att ha en bokhandel. Nej, men man måste ju göra en förflyttning för att se någonting nytt som leder till något nytt, som leder till något nytt liksom. Så att, det tar jag med mig som vanligt. Hur får man ett sånt här ställe? Ja, det börjar med en bokhandel, ja, som blir en sommarstuga, som blir en uthyrningslägenhet, som blir ett café, som blir ett sånt här. Det är så det går till, som att spela schack. Det är inte första draget man sätter någon schackmatt på liksom. Man får utveckla pjäserna lite liksom.
Så är det. Ja. Men och jag måste också, det var roligt, du var ju lite extat. Vi älskar ju mat, Charlie och jag, så ja, vi har kommit till himlen kan man säga.
Och ja, ni åt middag på restaurangen igår.
Och så, ja, så var vi åt restaurangen. Och det som stack ut allra mest, vi måste ju bara få liksom locka lyssnaren lite grann här.
På middagen?
Ja, på middagen, så var det en otippad rätt som vi aldrig någon av oss ätit.
Ja, men det var ju att det var en sån fantastisk risotto. Ja. Där buljongen kokade på duvben och så var det riven lufttorkad duva ovanpå.
Ja, precis.
Och riven duva kan jag inte säga att det är någonting jag brukar ha hemma direkt.
Det är ju, man kallar det här i Italien, kallas det botarga di piccione. Botarga kanske några riktigt matintresserade känner till. Och det är alltså torkad fiskrom som traditionellt sett, som man då river på liksom fiskrätter. Det blir nästan, det är som havets parmesan kan man säga. Det blir en väldigt koncentrerad saltsmak. Och det är liksom, det är torkad liksom, och liksom kompakt fiskrom helt enkelt, större, som man då liksom river.
Just det.
Och då har man liksom, då är det en uppfödare av duvor här i Toscana som har liksom sagt att vi måste kunna göra liksom köttversionen av detta. Så det är helt enkelt att man har lufttorkat duvbröst i nästan 2 år. Så att den blir som lite som så här beef jerky eller vad man ska säga, som blir, och sen river man det väldigt fint över.
Vi trodde att det låg en härlig tryffel uppe på första anblick.
Ja, och sen en pulveriserad citronverbena på det liksom. Det gick inte. Vad var din favorit?
Lammet var fantastiskt.
Lammet gick det. Det fanns också den här rödbetssorben.
Ja, just det. Den lilla.
Men lammet kändes det ju som att det hade blivit väl behandlat. Det kände man.
Ja, ni fick ju vår avsmakningsmeny, och det är ju vår kock Mattia som tillsammans med sitt team tar fram de här menyerna, och jag avsmakar dem, ska man väl säga.
Vi har haft en dröm, vet du. Behöver det någon som byter av? Kan jag komma och avsmaka?
Ja, där kanske vi kan. Ja, vi kan komma ner och byta av just matningen.
Det är en bra början helt enkelt. Men vi har haft tur att hitta bra personal också.
Ja, men hur gör man det? Du säger att det är fullt med Michelin-krogar. Det är liksom massa hotell. Hur får du få tag? Det måste ju vara dammsuget här. Men har man minsta talang, så måste man vara upptagen redan.
Vi öppnade ju upp hela det här projektet under liksom slutsteget av pandemin. Om man säger. Det var ju då förra våren vi började titta på anställda och liksom, få ihop allting. Och då var det så att nästan allting öppnade upp helt plötsligt efter pandemin. Och helt plötsligt var det ju liksom, det fanns inte en kock att få tag på. För att många folk som hade jobbat inom serviceyrken och så hade ju skaffat sig andra jobb under pandemin.
Och sen helt plötsligt var hemma på kvällar och helger.
Precis, och helt plötsligt öppnade igen. Och alla restauranger skriker efter personal, så att då fanns det ju nästan inga. Och vi tittade runt på lite olika kockar och jag hade väl intervjuer med några stycken. Ingen var direkt intressant. Och sen gick det där, kommer det in en äldre man eller en man i 60-årsåldern i butiken och säger så här: åh, jag bor ju här på sommaren och min son, han är så bra, han är en jättebra kock, han ska ni anställa. Och då tänkte jag, du vet, man tänker så här, det låter jättebra, jättebra.
Ja, ja.
Och så letade vi vidare och sen hittade vi ingen. Och så gick det några månader till och så kom han in och sa, men han är jättebra, lita på mig, jag har jobbat på en av de största, varit delägare och jobbat på en av de största cateringfirmen här i Toscana i 20 år. Min son är 27 år, men han är bra, han jobbar på en restaurang i Prato som är en stad utanför Florens. Så jag tycker du ska träffa honom i alla fall. Så jag tänkte liksom, när man blir liksom lite mer desperat så gör man ju sådär. Vi träffades, jag tyckte instinktivt väldigt bra. Han var ju väldigt ung, 28 år är ungt att vara liksom, kökschef. Men jag tyckte han var väldigt trevlig, professionell. Och vi hade samma liksom, idé om mat, vision låter också väldigt tjus. Men så här, samma tankar, vi tyckte om samma typ av mat. Och han förstod vad jag ville göra för typ av restaurang ganska fort. Och sen sågs vi några dagar senare och då hade han tagit fram en förslagsmeny som var precis perfekt. Han hade gjort jättefina små akvareller, målat upp varje rätt hur de skulle vara ritade och så här. Så att det var, jag var jättenöjd. Så att, och jag tänkte, men jag kan inte anställa honom liksom på stört. Vi måste ju liksom se om han verkligen kan laga mat också. Mm. Så jag sa till några av mina goda vänner som har egen restaurang och vingård. Den vingård ni faktiskt var på vid lunch nu.
Ja, det ser.
Om de kunde åka dit och vara smyggäster. Så de åkte dit 8 personer på lunch och åt igenom hela menyn. Alla 8 beställde olika mat av allting. Så att de åt alla rätter på hela menyn. Och fotade och var liksom hemliga recensenter och rapporterade tillbaka till mig. Och han fick liksom tumme upp. Det var godkänt. Så då anställde jag honom.
Wow.
Som tur var så lyckades han övertala en av sina bästa vänner, Samuele, som jobbade på en annan restaurang, en fiskrestaurang, att flytta över och följa med hit. Och han är bara 23. Och de bor då utanför Florens, bodde de, det är en timme härifrån, men då Mattias föräldrar har sommarställe här i byn.
Mm.
Så att liksom, det fanns ändå en koppling, han hade varit här hela alla sina somrar och så, han hade liksom en koppling till byn. Så att de fick jag tag i ganska enkelt. Och sen behövde ju personal i
servisen
också. Mm. Och då är det finns det en Michelin-krog som ligger bara 20 minuter bort här, som heter Bottega del Trenta, det kan jag ju säga här. Jag tror inte hon kan lyssna, för hon kan inte svenska.
Nej, det är bra.
Och där har vi varit många gånger, och det är en restaurang som vi tycker mycket om. Och jag har hela tiden sagt, om jag öppnar en restaurang så ska jag ha en sån där servitör som han, den där Danilo som jobbar där.
Mm.
Så då letade jag upp honom på Instagram. Mm. Och lyckades övertala honom att komma hit. Så han kom och tittade på det. Vi gick omkring, alltså, det var upppackat bergrum där nere där vi skulle öppna restaurang 2 månader senare, så han såg ganska skeptisk ut. Och han var ännu mer skeptisk för att han hade varit säsongsanställd i 6 år på den här restaurangen och fått fast anställning veckan innan, för första gången på 6 år. Men jag gav honom ett bra erbjudande, en ganska bra lön, inte mycket högre än vad han hade där, men en bättre lön. Och liksom, sen förstod han, och han tyckte det var ett väldigt roligt nytt projekt. Och han liksom fick bra kontakt. Jag presenterade honom för Mattias, som då skulle vara kökschef och så. Så att han sa upp sig efter en vecka där borta då, med sitt fasta kontakt, och lyckades få med sig sin servitris också.
Har du vågat gå tillbaka till den här restaurangen sen
Nej.
Dess?
Nej, vi försökte sträcka ut en liten liksom fredskvist i förra veckan när vi hade den här middagen där vi bjöd in många olika gårdare, så jag skickade en inbjudan till henne, men jag fick aldrig något svar. Jag tror det behövs lite till.
Den fredsduvan är lufttorkad och kommer snart att malas över lämpligt
soto. Exakt så.
Och sen resten av personalen då, alltså, vi har ju 2 personer till i köket, så de har vi lyckats hitta genom bemanningsföretag.
Mm.
Så att nu är de är 6 personer som jobbar i restaurangen, plus då en helsanställd i butiken, och sen har vi då hjälp med städ och sånt också. Så att det är Ness och såna som sköter trädgård och sånt, så att det är väl ungefär mellan 7,5 heltidstjänster.
Alla jag har varit helt fantastiska, ska jag säga. De var, ja, det har varit otroligt roligt att se det här.
Ja.
Men du, det är bara att lyfta på hatten, som vi brukar säga.
Ja, det ska bli kul att följa den här. Och hur gör man för att hitta hit då? Om man sitter och lyssnar och tänker, sen måste jag in och kolla på en bild. Vad är det de pratar om?
Ja, då får man väl gå in på vår hemsida eller vårt Instagram. Ja. Det är väl enklast. Det heter ju Palazzo Tiglio. Tiglio kanske är lite svårt att...
Ja, bara... nu får du hjälpa till att stava det, tror jag.
T-I-G-L-I-O.
Tiglio.
Det betyder lind, helt enkelt. Lindlöv. Mm-hmm. Så det är ett lindblad. Så att...
Just det, .com. Och sen har du även ett Instagramkonto.
Precis, Palazzo Tiglio.
Ja, fantastiskt.
Ja, vill man göra en utflykt, så nu kan ju folk tro att vi har betalt för att säga det här, men det har vi inte. Men vi kan bara lägga oss plats. Att det här för mig, om man ska åka någonstans, att få uppleva en semesterpress, alltså att inte vara mitt i smeten, att få komma ut på landsbygden, man är intresserad av mat och vin. Ja, man är ju i himlen här.
Ja, men det har ju också varit vårat lite mot det. Alltså, alla pratar om genuinitet nu för tiden. Men alltså, det har varit ganska viktigt här att det ska kännas, liksom inte genuint, men kännas även lokalt på det sättet. För att det finns så fruktansvärt mycket otroligt tjusiga lyxställen. Varenda lyxkedja i världen har ett hotell eller en vingård eller liknande. Allt från Four Seasons till alla de här finns ju här. Och det är ju väldigt tjusigt och lyxigt och bra, men det blir ju ganska anonymt.
Mm.
Och det ska ändå kännas att det är liksom på riktigt. Det ska kännas lite som att man bor i någon, inte någons hem ska det inte vara, men det ska finnas den där känslan att det är, liksom, det är ett genuint toskanskt palats. Och det är det jag försöker göra.
Och sitta på det här torget och ta frukosten i morse och Buongiorno människor, det var på riktigt, kan man säga.
Ja, det är ju det som Och det är det som jag tycker är viktigt att fortfarande ha den här butiken, för man har den riktiga kontakten att där är det byborna som kommer och handlar och köper sina grönsaker och sitt bröd varje morgon och sånt där. Och det är väldigt viktigt, för annars blir vi liksom en lyxö mitt i en liten by och då har vi ingen kontakt med dem.
Ja. Nej, fantastiskt koncept.
Nu måste vi gå ut och ta en sån här liten kronärtskocksdrink, tänker jag.
Ja, den ja. Det var en likör som vi såg du hade i din butik.
Ja,
som vi ska köpa med oss.
Kronärtskocklikör från Cipriani, den är faktiskt väldigt god.
Ja, helt otippad.
Den ska vi prova nu.
Ja, det får bli dags för det nu. Ja, så vi säger tack och bock till våra lyssnare för den här veckan.
Och tack så mycket John för att vi fick komma.
Och tack för att ni kom, det var jätteroligt att ha det här.
Ja, vad härligt.
Ja, men det här får vi följa. To be continued.
Absolut.
Nästa år igen, helt enkelt.
Ja, det går för inte.
Ni hörde det i podden först.
Vi hörs om en vecka.
Podplay. Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.